Det är en kall och fuktig kväll på festivalområdet i Roskilde i Danmark. Platsen för en av Europas största musikfestivaler. Sent på kvällen den 30 juni år 2000 går det amerikanska rockbandet Pearl Jam med sångaren Eddie Vedder i spetsen upp på festivalens stora scen. Men bland fansen framför scen är inte allt som det ska.
I ett tillfälle så kan det ha varit en halvtimme in i konserten kanske. Så är det som att jag nästan lyfter från marken. Och min korsryggen pressas mot överdelen av den här liksom, stål- eller järnrören då, som sitter fast i marken. Och någonstans där känner jag att okej, det här är väl inte riktigt normalt ändå.
I publikhavet är det trångt. Väldigt trångt.
Så kan man nästan se att publiken kokar lite grann. Den rör sig. Rör sig nästan så det som en vätska man tittar på den uppifrån.
När kvällen är slut har 9 personer i publiken mist livet. Jag heter Hedda Stjernstedt och du lyssnar på Olyckan inifrån. Serien där människor som var med om dramatiska och omskakande olyckor berättar hur det var. Ur sina perspektiv.
Innan det här hände så trodde jag att begreppet kalla kårar var någonting som bara, som inte fanns. Utan som var liksom en bild eller något liknande. Men det har faktiskt varit så att i många, många år efter det här så fick jag faktiskt just kalla kårar när det kom på tal.
Och där vi har människor som jobbar med olyckor och möter drabbade.
Säkerhet på evenemang på den tiden var lite slarvigt sagt en slags hobbyverksamhet.
Det här avsnittet, dödsolyckan på Roskildefestivalen.
På den här tiden så var jag ganska uppslukad av universitetet, som jag vill minnas att jag hade flyttat dit något år tidigare och var väldigt inne i den världen och tyckte att det var fantastiskt att liksom ha fått lämna sin hemstad och ha börjat bygga sitt eget liv så att säga. Och så jobbar jag ju på en tidning också parallellt med studierna och även det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt.
Fredrik Robertsson är 21 år och pluggar i Lund när sommaren 2000 närmar sig. Tillsammans med ett gäng kompisar planerar han att åka till Roskildefestivalen. Under våren går han ofta in på festivalens hemsida för att hålla koll på vilka artister som bokats.
När de släppte Pearl Jam så hade jag en kompis på universitetet som var väldigt stort fan. Jag minns att vi pratade om det och han var helt inne på att han skulle åka. Och då kände jag också att jag, okej, det är nu det händer.
Och det är inte bara musiken som lockar. Fredrik ser minst lika mycket fram emot allt runt omkring. Det sociala, själva festivallivet. Han och de andra vännerna packar tält och hopfällbara stolar. Sätter sig på färjan från Helsingborg till Helsingör. Tar tåget vidare genom Danmark till Köpenhamn och sen byter till Roskilde. För att få en bra plats på campingen är de där redan 4 dagar innan festivalen drar igång. Fler vänner ansluter och totalt blir de ungefär 15 personer i sitt lilla läger.
Vi hade ett antal liksom persontält och sen hade vi i mitten 2 så kallade partytält som vi liksom hade som vår gemensamma yta. Så vi satt ju där i våra brassestolar och drack öl och frös. Framförallt frös kanske. Det var det vi gjorde under de 4 dagarna.
Fredrik och hans kompisar är några av ungefär 100 000 besökare på Roskildefestivalen det här året, 2000. Festivalen startade redan i början av 70-talet. Och varje sommar sedan dess har folk strömmat hit för att se sina favoritartister, hångla och bli fulla på campingen. Och det här året är line-upen lika bra som vanligt. Lou Reed, Iron Maiden och Pet Shop Boys är bara några av de artister och band som är bokade. Och så då Pearl Jam, som ska spela på fredagen den 30 juni festivalens andra dag.
De är väl schemalagda att börja 10:30 eller något sånt där, och vi säger att vi är där en timme tidigare.
På dagen har Fredrik känt av sin gräspollenallergi och behövt ta ut sina linser. Något som senare kommer att ha betydelse för hur kvällen slutar för hans del.
Jag var så irriterad i ögonen så jag var tvungen att lägga dem och sätta in, ta på mig mina glasögon helt enkelt. Och ja, jag gick på konsert med glasögon.
Långt fram i publiken, framför den stora scenen, står nu Fredrik och hans kompis. Han som är ett stort Pearl Jam-fan och väntar på att bandet ska börja spela. Scenen är ett stort orange tält med segelduk och pinnar. Och med en metallbåge längst fram där högtalare och strålkastare sitter monterade. Området framför fylls snabbt upp med mer publik.
Det är ju liksom en ganska pampig syn ändå det här, att så många människor som strömmar åt samma håll. Det är ju liksom en återkommande händelse på en festival. När man liksom, något stort band som är på gång, så ser man liksom hur folk dras mot det hållet som mot en magnet. Det är liksom, ja, men en stämning, en känsla av förväntan och liksom pepp. Sen börjar konserten. Det är ju redan då, som jag minns det, är det ju väldigt trångt. Ja, men det är väldigt mycket folk och det är svårt att se mer än liksom egentligen några rader fram. Man ser ju, tittar jag snett uppåt så ser jag ju scenen. Men det är liksom svårt att liksom se egentligen så mycket. Man har ingen överblick alls ju, och det är svårt att se långt fram i publikhavet. Och jag står bredvid någon tjej som jag tänker att, som är ganska kort, och som jag tänker att, ja, där, man vill inte vara den där personen, man vill inte vara en kort person i det här folkhavet, för det är otroligt trångt, och om man dessutom är ett huvud kortare än vad jag är, så då ser man inte så mycket helt enkelt, och vad som pågår.
Pearl Jam är ett av de mest kända banden från grunge-vågen i början av 90-talet. Och deras popularitet är fortfarande stor vid den här tiden. Skivorna säljer i miljontals exemplar och de har gjort långa turnéer i både USA och Europa. Den här kvällen är 50 000 människor på plats i publiken.
Vi brukar säga att en människa är smart, en publik är dum.
Petter Säterhed arbetar med säkerhet i offentliga miljöer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och han har jobbat med de här frågorna i 25 år, bland annat som säkerhetschef på flera svenska festivaler.
Och med det menas att en folksamling kan ibland tyckas bete sig som en enhet eller som en folkmassan gör på ett visst sätt. Nu gjorde folkmattan så här. Men den har ingen kollektiv intelligens. Den består ju av individer, och varje enskild individ i en folksamling har ingen överblick över vad som händer. I en sån här situation så ser de kanske mest bakhuvuden och himmel. Så när du är i folksamlingen så har du ingen god förståelse för vad som händer i olika delar av folksamlingen.
När de som står på en plats inte ser vad som händer på en annan är det svårt att kommunicera. Och då är det lätt hänt att en del i publiken trycker på bakifrån för att kunna se bättre. De märker helt enkelt inte att människor längre fram råkar illa ut.
Så att en del av publiken trycker medan en annan del av publiken far illa. Och man kan inte kommunicera det här. De som är längst bak, de vill naturligtvis inte skada någon. Men de känner inte till hur illa situationen är på en annan plats.
I publikhavet framför scenen är det precis vad Fredrik och de som står runt omkring honom upplever.
Det som är fascinerande med det här egentligen är ju att där och då, när vi står där en halvtimme in i konserten, det är ju ingen som liksom har på sin radar eller har i sitt sinne överhuvudtaget att någonting ska hända. Så att det är ju liksom inte, det är ju ingen panikstämning på något sätt. Men det är klart att jag tror ändå att många förstår att det här är liksom inte en normal trängsel.
När hitlåten Even Flow från bandets första album drar igång är det som upplagt för att Fredrik och hans kompis äntligen ska få uppleva den där euforiska känslan de har sett fram emot i månader. Men i samma veva tappar de bort varann. Sen följer två snabba och hårda låtar. Och i publiken blir stämningen allt kärvare. Den där peppen som Fredrik hade inför konserten, den finns det inte mycket kvar av nu. För trängseln har börjat bli obehaglig.
Det var så mycket folk så att det var svårt att se marken helt enkelt. Man trampar på saker. Man trampar på en fot eller vad det är, liksom något mjukt eller något oformligt som man liksom inte, som inte är marken, som man inte kan vara en jacka eller kan vara en sko som man har tappat. Det är svårt och jag ser knappt marken framför mig. Tittar jag ner så ser jag liksom knappt mina fötter emellanåt för att det är så packat med folk. I ett tillfälle så är det som att jag nästan lyfter från marken och min korsryggen pressas mot överdelen av den här liksom stålrören då som sitter fast i marken. Och någonstans där känner jag att okej, det här är väl inte riktigt normalt ändå.
Stålräckorna som Fredrik pressas mot, de är uppsatta för att minska trycket längst fram, men det hjälper inte. Säkerhetsexperten Petter Säterhed förklarar att när det blir extremt trångt i en folksamling så kan delar av den börja röra sig ofrivilligt. Det bildas tryckvågor som sprider sig.
Ska man nästan se att publiken kokar lite grann, den rör sig nästan, ser ut som en vätska om man tittar på den uppifrån. Och vad som sen händer då enligt rapporter, det är att du får en sån här progressiv crowd collapse, det vill säga att många människor faller och i och med att man inte kan parera och sätta ut benet så faller fler. Och när man hamnar på marken där så är det svårt att ta sig upp. Man kanske trasslar in sig i andra eller man har någon över sig.
Det här ser inte Fredrik någonting av. Men han har ändå börjat fundera på om han ska försöka ta sig bort från publikhavet framför scen. Hans kompis, som han tappat bort, var ju egentligen den som var det stora Pearl Jam-fanet. Och det är inte lika viktigt för honom själv att stå längst fram. Fredrik tycker också att det känns olustigt att han inte kan kontrollera var han står. Och så är det ju det här med att han har brillorna på sig och inte linserna.
Och jag kände väl lite så att okej, här står jag med mina glasögon dessutom. Jag var ju rädd för att liksom tappa dem i folkhavet på en konsert som min kompis egentligen mest ville gå på. Och det är jäkligt trångt. Och det börjar kännas obehagligt. Så då börjar jag ändå försöka ta mig därifrån bakåt. Och det var ganska kämpigt, men det gick ju till slut.
På den plats längre bak som Fredrik lyckas flytta sig till står han visserligen längre ifrån bandet. På storbildsskärmen ser han ändå vad som händer på scen. Men Fredrik hinner bara stå på sin nya plats i 5-10 minuter. Så avbryts plötsligt konserten.
You guys are amazing it seems, but there seems to be a problem up front here and they're gonna ask us to stop for 5 minutes.
Men det är inte liksom ett definitivt avbrott, utan det är ju att Eddie Vedder, sångaren i Pearl Jam, att han vädjar till publiken att okej, nu måste vi göra något tillsammans här. Nu måste vi ta 3 steg tillbaka. Och så räknar han 1, 2, 3. Och så ska folk då på 3 ska man ta 3 steg tillbaka.
It's like a lifeguard here, okay? On the count of 3, everyone take 2 steps back, all right? 1, 2, 3. 1, 2.
Det händer ingenting. En sån koordinerad liksom rörelse känns ju helt omöjlig. Det är ingen som liksom, jag tror inte att heller att folk förstår att det är allvar, inte ens, eller vid den tidpunkten när de har brutit konserten. Det händer ju också. Det är liksom ingen onormal sak på en konsert att man bryter och att folk måste att de måste öka lättat på trycket lite grann. Det händer ju också. Så att varken jag eller jag tror inte någon, inte många på den konserten då tror att det är något allvarligt.
De flesta i publiken står mest och väntar på att konserten ska dra igång igen.
Det är pågår någon slags, om de kör någon lite ackord här och där. Man har ändå, jag vill minnas att jag har en känsla av att det börjar igen snart.
Okay, again, just I'm gonna ask you two more steps, okay? On the count of three, two more steps, all right, for me, please. One, two, back. One, two.
I början så är det svårt för folk att ställa om från att det här är en fantastisk konsert med Pearl Jam till att, vänta lite nu, jag ska lyssna på vad sångaren säger här och faktiskt ta tre steg tillbaka. Och det rapporteras då att det är flera i publiken som ropar och säger kör den här låten och så vidare.
Keep your positions, moving back. We still have a problem here.
Till slut då så kommer det upp en person från festivalen och som tar över micken och pratar på engelska då. Någon dansk som säger att ja, men vi har fortfarande problem här framme och nu måste ni liksom, nu är det allvar, nu måste ni ta tre steg tillbaka. Och det är fortfarande ingen indikation på att hur allvarligt det sen skulle visa sig vara, men jag tror inte heller, då börjar folk kanske förstå att det är allvarligt, men konserten är ju de facto inte bruten än. Sen vet jag att jag ser ju att Eddie Vedder sätter sig ner på huk och trycker knuten hand mot pannan och gråter. Det ser jag på storbildsskärmarna.
Det som Pearl Jams sångare Eddie Vedder ser rakt nedanför scenen är en hög med människor där några har fallit omkull och andra hamnat ovanpå. En hög med människor som inte njuter av en rockkonsert längre utan som kämpar för sina liv.
Det är svårt att förstå för de som inte ser. Men efter ett tag då så lyckas man få upp den här knuten med människor. Och då hittar man den här ett antal människor som ligger kvar på marken.
Men det som är märkligt och konstigt fortfarande egentligen med den här olyckan är ju att vi var så många som var så jäkla nära men som inte fattade vad som hände.
Konserten avbryts definitivt och kort därefter börjar gå upp för festivalbesökarna vad som faktiskt skett. Fredrik går tillbaka till campingen, tar en öl, pratar med kompisar. Ganska snabbt börjar ryktet gå om att några personer har omkommit under konserten. Fredriks första impuls är att gå till en telefonkiosk för att ringa sina föräldrar och säga att han är okej.
Okay. Det är ett antal, 10-12 telefonkiosker brad med liksom köer ut 20-30 meter. Och sen bara när vi är klara och sen dagen efter så är det ju 100 meters köer till de här telefonkioskerna. Det här är ju alltså lite grann i brytningstiden mellan mobileran. Folk hade mobiltelefoner, men ändå långt ifrån alla. Och de som hade, inklusive jag själv, ägde en mobiltelefon men jag hade inte med mig den. För att det var liksom en värdesak som man inte ville riskera på en festival. Och sen vet jag också att de som faktiskt hade mobiltelefon och som försökte ringa misslyckades ju ganska mycket för att nätet var väldigt hårt belastat efter olyckan.
Fredrik står där i telefonkön tillsammans med några vänner och andra skärrade festivalbesökare i ungefär 20 minuter. När det blir hans tur att ringa och hans mamma svarar ser han till att meddela henne snabbt för att inte låta dem som köar vänta längre än nödvändigt. Han tänker att kompisen som han var på konserten med stod på ungefär samma plats som han själv. så det är nog ingen fara med honom. Dessutom tältade kompisen på en annan del av campingen. Så efter telefonsamtalet hem går Fredrik direkt tillbaka till sitt tält för att lägga sig och sova.
Sen är det ju på morgonen då, så är det ju faktiskt den 1 juli och solen skiner, tror du eller ej. För första gången på hela veckan så är det faktiskt fint väder.
Fredrik återser sin kompis på morgonen och tillsammans går de in till stan, ungefär en kvarts promenad från campingen. De köper frukost, kaffe och morgontidningar.
Det är ju en väldigt märklig upplevelse faktiskt. Det är väl först egentligen då som man förstår vidden av detta när vi läser i Berlingske, eller vilken tidning det nu var, om den här olyckan och ser bilderna. Som jag tror ändå var ganska återhållsamma. Då har man uppgift om att det är 6 döda då. Det kan vara fel, jag minns inte. Men en rak nyhetstext som är en ganska liksom skoningslös beskrivning egentligen av att 6 personer har gått på konsert och liksom trampats ihjäl mer eller mindre framför scen. Och det är väl egentligen då första dagen när vi sitter där med vårt kaffe i solen och som det verkligen börjar sjunka in att shit, det här var vi var några meter ifrån detta.
Snart kommer det stå klart att 8 personer, alla unga män, har kvävts till döds i tumultet framför scenen. Och 5 dagar senare kommer en 9:e ung man att dö på sjukhus. Men den här lördagen, dagen efter konserten, går Fredrik och hans kompis efter frukosten på stan tillbaka till festivalområdet där konserterna och campinglivet fortsätter.
Men det är ju en väldigt märklig stämning på hela festivalen. Själva orange scenen är ju avspärrad med polis avspärrningsband. Och folk har lagt blommor och sådär framme vid avspärrningarna. Och vi sitter väl och pratar om det här. Försöker förstå vad som hände och jämförs liksom. Vi jämför våra berättelser med varandra för att liksom kunna lägga det här pusslet ändå som det oundvikligen blir. Sen vet jag att vi går på konsert på kvällen faktiskt. Thåström skulle spela i det här gröna tältet. Och vi går dit och folk står verkligen med avstånd till varandra och står som små kogossar på rad, väldigt prydligt och ordnat, och ingen är framme och liksom röjer. Och på en konsert då som är väldigt mycket ösigare än vad Pearl Jam kanske var. Så det var en oerhört konstig upplevelse också faktiskt. Och då har jag varit på den konserten med samma kompis som jag var på Pearl Jam med, och efter den så tittar vi på varandra och så bara, ja, nej, nu är det nog, nu får det räcka. Och då bestämmer vi att vi ska åka hem.
Petter Säterhed på MSB är under den här tiden säkerhetschef på Arvika-festivalen som äger rum bara några veckor senare. Och för honom kommer beskedet om olyckan på Roskilde som en chock.
Jag blev helt kall. Jag minns det här väldigt väl. Man har varit i de situationerna där man känner så här, är vi verkligen i kontroll här? Och när den här olyckan inträffade så bekräftade det ju en hel del saker för en. Och det gjorde ju då att vi insåg att vi behöver förändra sättet vi arbetar på. Vi behöver ha bättre möjligheter att upptäcka och att agera på möjliga incidenter i en konsert för att säkerställa att folk är säkra.
Det som hände på Roskildefestivalen den 30 juni år 2000 är att många orsaker, som var och en för sig inte behöver vara något större problem, samverkar och tillsammans skapar en situation som innebär akut livsfara.
Man kan ibland prata om en perfekt storm, alltså att många för sig inte allvarliga problem som man har kanske identifierat, men man har kanske inte åtgärdat dem fullt ut, att de tillsammans då under vissa omständigheter kommer tillsammans och genererar en sån här dramatisk olycka.
Det fanns inga staket som delade av publiken i olika sektioner. Gräsmattan tålde inte regn och blev geggig, vilket gjorde det lätt att ramla och svårt att ta sig upp. Det var mörkt och svårt att se, och då tryckte ännu fler personer på bakifrån för att komma närmare scenen. Det fuktiga vädret gjorde också att ånga steg från den tätt sammanpressade publiken, vilket i sin tur ledde till att det blev ännu svårare att se. Och så tog det alldeles för lång tid från det att personal larmade till det att spelningen avbröts.
Så om vi tittar på det som skedde, så har vi alltså en dikespersonal som då ser det här, rapporterar uppåt en gång, och då stannar det vid den dikeschefen. Han rapporterar en andra gång, och då lyfter dikeschefen det upp ett steg till, men det stannar där. Och tredje gången man rapporterar, så en av de som var ansvariga för scenen stod i telefon med sin flickvän tydligen, och han fick lägga på och avbryta för att man var tvungen att pausa konserten. Så att när det kommer till folksamlingar och folksamlingsolyckor, så är tiden så otroligt viktig, i och med att det handlar om kvävning, och där klarar sig människan kanske 2-3 minuter maximalt. Det innebär att tiden är essentiell verkligen.
Året innan hade en ung kvinna dött i trängseln framför bandet Holes konsert på Hultsfredsfestivalens stora scen. Ändå var det ingen som hade räknat med att något liknande skulle kunna hända igen i större skala, säger Petter Säterhed.
Ja, vid den här tidpunkten så skulle jag säga att det var väldigt oväntat för många. Och kanske för alla till och med, tror jag. I retrospekt och där vi står idag, så skulle jag säga tvärtom. Det är inte alls särskilt oväntat egentligen. Säkerhet på evenemang på den tiden var, lite slarvigt sagt, en slags hobbyverksamhet.
För Arvika-festivalen och för festivalbranschen i sin helhet blir tragedin på Roskilde-festivalen en tydlig signal om att nu måste arbetet med säkerheten tas på allvar.
Och jag tror att innan olyckan på Roskilde och olyckan på Hultsfred året innan, så var det många som arbetade med evenemang som inte förstod att det här kunde hända. Och de här olyckorna startade en utveckling, rivstartade en utveckling skulle jag till och med säga, både i branschen och hos myndigheter. Och det ritade nog om, och gjorde definitivt för mig, hur man ser på säkerhet på evenemang. Om jag tittar tillbaka på innan olyckan och efter olyckan, så är det nästan svårt att minnas hur vi tänkte på säkerhet innan Roskilde och Hultsfred-olyckorna.
En av de största förändringarna som sker då när det gäller säkerhetsarbetet, den handlar om förståelse, säger Petter Säterhed. Att alla som jobbar med stora evenemang måste inse att allvarliga olyckor, till och med dödsfall, faktiskt kan inträffa.
Medvetenheten om att det kan ske. I och med att det fick ett sånt genomslag och medialt genomslag, så vaknade både bransch och myndigheter kring det här.
Idag har de flesta festivaler utvecklat så kallade showstopp-rutiner, så att konserter kan avbrytas snabbt om det uppstår problem. Något som alltså inte skedde under Pearl Jam-konserten på Roskilde.
För att i och med att tid är så viktigt i såna här situationer, så är varje förlorad sekund en dålig sak. Så därför behöver man ha en rutin så att man vet precis vem gör vad, vem får fatta beslutet och så vidare. Så sådana här showstopp-rutiner är nu standard på alla stora evenemang. De allra flesta artisterna kräver att det ska finnas en sån.
Många festivaler har också börjat använda barriärer för att dela av publiken i olika sektioner och på så sätt minska trycket. Och för att underlaget inte ska bli så halt använder man så kallat armerat gräs, stenplattor med hål i, som gräset får växa upp igenom. Men framförallt, säger Petter Säterhed, så har den unga festivalbranschen långsamt börjat bli mer professionell, även om kompetensen fortfarande är ojämn.
Tyvärr så tillåts ekonomi ibland spela en stor roll för hur god säkerheten på konserter och festivaler blir. Alltså för konserter och festivaler är ju i grunden kommersiella verksamheter. Man vill tjäna pengar. Och tyvärr är det så att säkerhet kostar pengar.
Några dagar efter att Fredrik kommit hem går han tillbaka till vikariatet på lokaltidningen. Han följer medierapporteringen om tragedin på Roskildefestivalen och tänker att han kom lindrigt undan. Långt senare, år 2010, när 10-årsdagen för dödsolyckan närmar sig, arbetar Fredrik Robertsson på Helsingborgs Dagblad. Eftersom han upplevt olyckan på Roskildefestivalen på plats får han i uppdrag att skriva en krönika.
Då minns jag, för det första när att det var en australier som hade omkommit sist av alla, som liksom hade blivit det 9:e dödsoffret.
Fredrik kommer också ihåg några detaljer från festivalen året därpå, 2001, då han var tillbaka i Roskilde.
Och det var ju den totala motsatta upplevelsen jämfört med 2000. Det var jättebra väder, fantastisk mat, fantastisk musik. Det var liksom en enda lång... det var en väldigt härlig upplevelse på alla sätt. Och det var också lite en känsla av att liksom hoppa ut på hästens rygg igen för min egen del. Att man liksom åker tillbaka och försöker göra något positivt av festivalupplevelsen. Så de hade vidtagit stora säkerhetsarrangemang, men de hade också planterat en minneslund med björkar in till orange scenen. Och jag minns att vi går där och traskar runt på området på någon eftermiddag 2001 och går och tittar på de här björkarna. Och då är det någon som har fäst en bild på en kille med ett häftstift fäst i björken. Och han har någon australisk flagga på sig eller håller i en flagga på något sätt. Och jag tror att de har skrivit också Anthony Hurley som... det är ganska tydligt på något sätt förstår jag att det är samma person som det handlar om i alla fall. Som då omkom som nummer 9.
Fredrik bestämmer sig för att skriva sin krönika i Helsingborgs Dagblad om just Anthony.
Den som är liksom allra längst ifrån min vardag på något sätt. Och det var ju han då som blev en lämplig utgångspunkt för den här texten. Då är rubriken Vad drömde Anthony Hurley om? Det skilde 3 år mellan oss, mig och Anthony Hurley. Jag var 21, han 24. Jag visste inte så mycket om honom till en början, men det var uppenbart att vi hade mycket gemensamt. Trots att han var född så långt borta, i Melbourne, Australien. Det kan ha varit Anthonys hand som jag sträckte mig mot när min korsrygg pressades hårt mot ett av stålräckorna när kaoset hade börjat en kvart in i spelningen. Kanske var Anthonys ben eller arm eller mage det mjuka som jag råkade trampa på när trängseln skymde marken under mig. Anthony var antagligen en av dem som Eddie Vedder såg framför sig nedanför scenen när han vädjade till publiken. 3 steps back, everybody please. Take 3 steps back. Men Anthony Hurley drömmer inte om något alls längre. Han dog på sjukhuset i Roskilde ett par dagar in i juli 2000. Han blev det 9:e offret för Pearl Jam-olyckan. Det var hans död som slutgiltigt fullbordade katastrofen och allt var för sent och respiratorn stängdes av. Jag tror att med den här texten så vill jag väl fundera lite över liksom tillfälligheterna som gör att man är på det ena eller andra stället vid det ena eller andra ögonblicket. Och ja, men hur enkelt det ändå är att liksom ett liv som är fullt av drömmar och planer och idéer, inklusive att resa till andra sidan världen och gå på konsert, gå på festival. Ett sånt liv kan ta slut när som helst. Och i en miljö där ingen förväntar sig att det ska ske. Så som det faktiskt var för honom.
En tid efter det att Fredriks krönika publiceras får han ett meddelande på Facebook från en tjej som han inte känner. Hon skriver att hon läst hans text. Hon fick länken av en gemensam bekant. Hon är svensk och berättar att hon var Anthonys första kärlek. Att hon var med honom på sjukhuset när han dog och att hon fortfarande har kontakt med hans familj. Och för dem betyder det mycket att folk fortfarande minns Anthony.
Så det var ju lite omtumlande faktiskt att få läsa de där meddelandena från henne. Världen är verkligen liten. Jag hade ju ingen relation till honom överhuvudtaget, utan han var liksom bara en ingång till min text. Det är ju lite cyniskt, men det var ju verkligen så det var. Och också i kraft av att han kom från andra sidan världen, så kändes det ju helt safe, så att säga, att skriva om honom. För att det var väl ingen som visste vem det var, men så var det förstås. Han var ju 3 år äldre än mig, så han var ju 24 när han omkom. Jag har försökt sätta mig in i den situationen när man själv i den åldern och har liksom en massa planer och idéer som man vill göra, och sen så slutar det på det här sättet. Och det är ju, ja, det är ju värt att fundera över ändå. Livets, ja, men man vet aldrig. Det är liksom ena dagen är man i livet, andra dagen är man död. Och det var verkligen så.
Fredrik Robertsson har tänkt mycket på vad som hände den där kvällen för över 20 år sedan.
Jag kan väl säga så här att innan det här hände så trodde jag att begreppet kalla kårar var någonting som inte fanns, utan som var liksom en bild eller något liknande. Men det har faktiskt varit så att i många, många år efter det här så fick jag faktiskt just kalla kårar när det kom på tal. Ja, jag vet inte varför det hände, men så var det varje gång undantagslöst. Jag hade lite grann en känsla i början av att man liksom hade varit delaktig i att de här personerna dog. Jag kände mig lite medskyldig. Men sen, ja, det är ju också en befängd tanke. Så det är liksom ingenting jag har tänkt tanken, men jag har bestämt mig för att nej, men det där är liksom en orimlig analys att göra ändå.
För att förstå hela händelseförloppet har han försökt att pussla ihop sin berättelse med andras. Och även om han själv inte blev skadad eller traumatiserad eller förlorade någon vän, så har tankarna snurrat mycket kring vad som kanske hade kunnat bli annorlunda.
Man funderar på de här ögonblicken eller besluten som egentligen är helt meningslösa där och då. Men som när man tänker tillbaka på dem, så tänker man att ja, okej, men det kanske gjorde att jag gjorde så och så istället. Och därför kanske jag stod där jag stod och inte allra ännu längre fram och sådär. Och då har jag tänkt många gånger på det här lite löjliga att jag liksom var tvungen att lägga mina linser för att jag var så torr i ögonen. Att jag liksom tog glasögonen istället. Ja, det kanske betydde någonting. Det kanske gjorde att jag inte gick så långt fram som jag annars skulle gjort. Fast jag tror inte det. Jag tror att jag hade stått där jag stod ungefär oavsett. Men det är sådana saker, banaliteter som man kan fundera över liksom.
Du har lyssnat på Olyckan inifrån. Programledare var jag, Hedda Stjernstedt, och producent Erik Lagqvist. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Olyckan inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.